I finansvärlden kallas det världens största börsnotering och hypen är enorm.
Data centers in space and asteroid mining, they're buying this stock no matter what the price looks like.
Resor till planeten Mars och datacenter och gruvbrytning i rymden. Nu behövs mer pengar till Elon Musks jättelika investeringar.
Elon Musk har 85% kontroll över hela bolaget.
Det är bara han som bestämmer.
I think the valuation's silly.
Blir det krasch eller börsraket av SpaceX? Kritiker varnar bland annat för den skyhöga värderingen. Men snart kommer många svenskars sparpengar placeras i rymdäventyret. Det här är Ekonomi och Extra med mig, Olof Winblad. Och när vi spelar in det här är det fredag lunch och det är bara några timmar kvar till vad som beskrivs som historiens största börsnotering.
We may have a new champion, a new largest stock in the world, and its name is SpaceX.
Världens rikaste man, Elon Musk, tar alltså sitt rymdbolag SpaceX till börsen. Sven Karlsson, du är tech- och grävreporter här på Ekot. Hur ska man beskriva den här händelsen?
Ja, som en jättesatsning från en av världens mäktigaste entreprenörer som vill sjösätta då en ganska stor del, en väldigt stor del av sitt imperium på börsen till en värdering som många ifrågasätter. Men som andra, hans anhängare, ser som naturlig eftersom det rör sig om Elon Musk.
Moa Langemark, du är konsumentskyddsekonom på Finansinspektionen. Välkommen.
Tackar.
Den här händelsen berör ju inte bara rymdnördar eller rika investerare i USA. Många vanliga sparare väntas påverkas framöver. Vilka då?
Jag skulle vilja säga att det är alla som har sparande i globala indexfonder eller också i USA-fonder då, såklart. Och det här är ju någonting som ju sannolikt kommer att påverka börsen på kort sikt, men kanske också, som många spekulerar i, på lite längre sikt. Så att vi kommer nog att påverkas på många olika sätt här framöver.
Och senare idag noteras alltså SpaceX på Nasdaq-börsen i New York och totalt ska den här börsintroduktionen dra in omkring 700 miljarder kronor till bolaget genom att nya aktier säljs. Och värderingen av SpaceX beräknas till omkring 1800 miljarder amerikanska dollar. Svårt att greppa de siffrorna, men det är ungefär som man tar förra årets svenska BNP gånger 2,5. Över hela världen har intresserade sparare kunnat anmäla intresse för att bli ägare och intresset beskrivs som enormt. I förra veckan blev det klart att även svenskar kan delta. Enligt banken Nordnet som sköter det här i Norden är det första gången som europeiska sparare kan delta i en amerikansk börsnotering. Kalle Söderberg är sparekonom på Nordnet.
Jättestort intresse. Det är en global... ska man säga, en global förväntansbild här som är högt ställd och det är många som tycker att det ska bli väldigt spännande att följa det här.
Sven, varför riktar sig SpaceX också till småsparare i hela världen?
Ja, alltså jag tolkar det som att man vill mobilisera alla som gillar Elon Musk. Det finns ju många som inte gör det av olika skäl. Men en av hans styrkor och ett skäl till att han har så mycket makt som han har är ju att han har en stor skara fans, helt enkelt. De finns på forum som Reddit eller på hans egen plattform X i någon mån. Och man vill nå så många av dem som möjligt. Och det kanske är en del av sättet att lyckas om man ska försvara den här värderingen av SpaceX.
Och vad är egentligen då syftet med att gå till börsen?
Jo, men det här bolaget går med förlust. Vi pratar miljarder dollar under första kvartalet i år. Så de behöver fylla på sin kassa. Och det är ju det de gör rejält här senare på fredagen. Och samtidigt så får ju Elon Musk då en chans att ge sina investerare, alltså de som har satsat på hans olika bolag genom åren, en möjlighet att sälja sina aktier till, ja, i många fall, rätt kraftig vinst.
The story of Starship starts with the founding of SpaceX.
3, 2, 1. Det var för 24 år sedan som det här bolaget startades. Vad var det från början då, Sven?
SpaceX började som ett rymdbolag. Det var en av Elon Musks stora satsningar vid den tiden efter att han hade gjort sig rik på betalbolaget PayPal till exempel. Och om man ser till vilka pengar SpaceX faktiskt tjänar idag, så är det fortfarande från liksom den rymdrelaterade verksamheten. De börjar då med att bygga raketer, skjuta upp dem i rymden och blir så småningom en stor liksom leverantör till rymdmyndigheten NASA. Och så lanserar de massvis med satelliter över jorden och börjar liksom utveckla verksamheten och olika sätt att tjäna pengar på det.
Mm. Och idag så finns det flera delar av det här bolaget, om du ska kort beskriva vilka de här delarna är.
Ja, men precis. Det är dels då rymddelen, men numera ingår ju en verksamhet med ganska stora förluster. Tidigare i år så tog SpaceX liksom över. De köpte ett av Elon Musks andra företag. Det rör sig om det yngre AI-bolaget xAI, som till exempel har byggt en språkmodell och chatbot och etablerat datacenter. Och där ingår också i det här sammanhanget då ganska lilla sociala medieplattformen X. Och xAI är då väldigt förlustdrivande, så att det var inte alla som hyllade den här affären när man gick in i SpaceX, men så var det. Elon Musk bestämde det och det blev så.
Den mest lönsamma delen är ju det som heter Starlink, där bolaget har ju flest satelliter av alla som är uppskjutna, och de används för flera olika saker, bland annat för att förse otillgängliga platser med internet, eller hur?
Ja, precis. Och det är som du säger, det är där man faktiskt tjänar pengar. Det är ett av affärsområdena som man lyfter fram i sin ansökan om börsnotering. Och man använder då det här satellitnätverket för att sälja internetabonnemang helt enkelt över hela jorden. Alltså det handlar om att kolonisera Mars och så vidare, men också om att bara kränga internetuppkopplingar. Och det här används på massa olika sätt världen över. Till exempel har det använts för att koppla upp ukrainska militären under kriget i Ukraina, vilket blev ganska uppmärksammat.
Mm. Och du var inne på det här, det finns ju väldigt visionära delar av det här bolaget också. Det handlar om resor till Mars, kolonisation av planeten Mars, men också datacenter som är uppe i rymden som ska drivas av solpaneler. En särskild skjuts för de här idéerna kring resor till Mars fick Elon Musk genom sina täta band med USAs president Donald Trump. I januari 2025 så tillträdde Trump.
Thank you very much everybody. Wow.
Och under sitt storvulna installationstal sa presidenten något som fick Elon Musk att göra två tummar upp.
We will pursue our manifest destiny into the stars, launching American astronauts to plant the stars and stripes on the planet Mars.
Elon Musk var överlycklig över Trumps seger.
Yes! This is what victory feels like. Can you imagine how awesome it will be to have American astronauts plant the flag on another planet for the first time? Bam!
Bam! Drömmen om Mars har Musk pratat om länge, och bland annat att det skulle kunna ske resor dit redan i år, Sven.
Ytterligare en deadline som han inte hållit. Det finns många sådana genom åren när det gäller Elon Musks utfästelser. Och han lever ju lite på att sälja in sina visioner gång på gång. Och det är ofta de inte blir av. Det är ofta de åtminstone inte blir av inom utsatt tid, långt därifrån. Men det finns de som ändå tror på det. Och det har väl lite att göra med hans fenomenala förmåga att tillskansa sig uppmärksamhet, kan jag tro.
Mm. Enligt Bill Riley, som är ingenjör och en av toppdirektörerna på SpaceX, så är det deras senaste version av Starship version 3 som också kommer göra de här Marsresorna möjliga.
Version 3 is what I like to call the foundational design of Starship Booster and the pad. That's going to give us the new capabilities we need to do the missions in front of us. It'll be the one that puts humans back on the moon. It'll be the ones that put the first blueprints and then city on Mars.
Och mycket har också hänt. Det har varit väldigt många uppskjutningar, även om inte alla har gått vägen.
I just saw that Starship blew up. There it is.
start to lose contact with Starship a lot sooner than we would have. So we are expecting it to break up essentially on its reentry over.
That is so sad. Oh my gosh, it does.
Och en viktig idé med SpaceX rymdraket Starship är att den ska kunna vara möjlig att återanvända. Men även om mycket alltså handlar om rymden så beskriver ju många bolaget mer och mer som ett AI-bolag, vilket du berörde, Sven. Om du lite kort ska beskriva, varför ska man se på bolaget så?
Jo, alltså Elon Musk var ju lite sent ute där. Han hade gjort en halvlyckad affär genom att köpa sociala medieplattformen X vid ett, ja, för marknaden ganska dåligt tillfälle. Allt dök strax efteråt. Men 2023, när AI-hypen pågått i något år i alla fall, så startade han sitt XAI då och byggde datacenter i raketfart väldigt, väldigt fort jämfört med vissa konkurrenter, och började också bygga, träna upp då sin egen AI-modell, alltså en stor språkmodell då som man också utvecklade en chatbot till. Och det här är ju det, nu när den här verksamheten ingår i SpaceX, så är det ju det man öser pengar på, och det är en stor anledning till varför den här börsnoteringen behöver ske. Men frågan är fortfarande då hur den här AI-verksamheten ska tjäna sina pengar. De verkar mer och mer gå mot att hyra ut sin kapacitet, alltså sina datacenter då, till andra AI-bolag. Alltså att man blir en sorts leverantör helt enkelt till exempelvis Google. Fick vi nyligen veta att det fanns en stor affär där som SpaceX nyligen har slutit. Och det är lite mindre sexigt än att kolonisera Mars kanske, men det är åtminstone pengar in från en kund och inte en liksom svävande utfästelse om framtiden.
Mm. Och det behövs ju, som vi har varit inne på, mycket pengar för de här investeringarna, och det är därför som Elon Musk nu behöver bland annat småspararnas hjälp i det här äventyret i rymden. Moa, vad tänker du när du hör om de här planerna som nu världens sparare ska lockas in i?
Nej, men jag tänker väl flera saker. Dels tänker jag att det här är ju en otroligt spännande resa vi får vara med på när två stycken stora megatrender förenas, AI och rymden. Och så har vi Elon Musk också mitt i bland allt det här med allt vad det innebär. Men det här också som jag tänker att de stora riskerna ligger. Jag ser en överhängande risk här att småsparare dras med i det som kallas för FOMO, Fear of Missing Out. Att man går in i det här bolaget utan att riktigt ha funderat över om det ju faktiskt är någonting som kommer att bli lönsamt och generera avkastning över tid. Och då tänker jag ju dels på den här skyhöga värderingen som bolaget har, och också det här att SpaceX ju faktiskt själva har varnat småsparare för att det kommer bli en väldigt skumpig resa med volatil handel. Och är det någonting som man vet om man tittar bakåt, så är det ju dels hur svårt det är för alla investerare att hitta de här kursraketerna och att då stå emot de här olika psykologiska fällorna som man kan hamna i när alla pratar om samma sak. Liksom. Att gå till sig själv och fundera över, men passar det här verkligen mig och min ekonomi?
Börsintroduktionen beskrivs ju då som finanshistoria, och debatten har varit intensiv om alla turer på vägen dit.
Absolutely unethical. Data centers in space, end quote, and asteroid mining to know that they're buying this stock no matter what the price looks like.
I think the valuation's silly.
But it's a Musk company, and when it comes to that, it's just a different animal.
He finds new ways constantly to make money.
SpaceX is far from perfect and the stock's almost certainly going to be expensive.
Ska jag vara ärlig så förstår jag liksom inte det här riktigt.
Nej, sen det kan inte vara helt lätt att förstå allting här. Det framgår ju här, och det beskrivs också att Musks bolag är ett helt annat slags djur. Ska man se på det på det viset?
Det jag tror att de menar är att de konventionella sätten att värdera företag på har man inte riktigt kunnat applicera på, alltså dels techbolag genom åren, och de exemplen är många, men kanske framför allt på Elon Musks bolag. Det borde inte gå att försvara de här höga värderingarna. Ändå har han faktiskt flera gånger lyckats göra det. Och bara för att ge ett exempel, alltså SpaceX har då en 1/12 av sociala mediejätten Metas intäkter om man tittar på första kvartalet i år, men siktar ändå på att värderas en bit högre än hela Meta värderas till på börsen. Och lyckas man med det, det kanske man gör, vi får se, men då bygger det på att marknaden då tror att SpaceX har framtiden för sig och kan växa och bli kvitt de här förlusterna, och förmodligen då också inte behöva ta in de här stora beloppen för att finansiera sin verksamhet, vilket är ju det som sker här vid noteringen.
Mm. Och hypen kring SpaceX har varit stor. Banker som Goldman Sachs och Morgan Stanley hävdar i sina analyser att bolaget kommer tjäna stora pengar långt in i framtiden. Samtidigt är det de här bankerna som har ansvar för börsnoteringen. Medan andra, som det globala analysföretaget Morningstar, beskriver bolaget som övervärderat och pekar på risker. Och i Danmark har en stor fond som förvaltar hundratals pensionsmiljarder reagerat och redan svartlistat SpaceX. Jag pratade med placeringsdirektören Anders Schelde på Akademikerpension och han sa så här på en skrapig telefon.
Vi har en ganska negativ uppfattning av bolaget och det har lett oss till att putta SpaceX på vår svartlista.
Och ett skäl till svartlistningen är att Elon Musk sitter på flera poster i toppen av bolaget och kontrollerar det genom sitt ägande. Och den här företagsstrukturen är katastrofal enligt Akademikerpension. Vi har också sökt SpaceX för en kommentar om den här kritiken men inte fått svar. Värdet som bolaget fått vid börsnoteringen beskriver de som helt frikopplad från ekonomiska fundamenta eller helt enkelt fria fantasier. Andra tror på SpaceX.
Vi har gjort 7 investeringar, så totalt ungefär 130 miljoner kronor har vi investerat.
Det här är Johan Hägglund, vd på den svenska investeringsplattformen 10X. Om ett halvår kommer bolagets aktier i SpaceX säljas och han hoppas på att göra en vinst på investeringen. Han har en annan syn på Musk och tycker inte att det behöver vara ett problem att en person sitter på så mycket makt.
Ja, men det beror på. Alltså man kan ju självklart se det från två sidor. Fördelen tänker jag också, det är ju att det är väldigt tydligt vad bolaget ska. Att det är ju, har du en väldigt kompetent entreprenör som har en tydlig vision, så kommer den personen kunna driva igenom det. Så det är ju fördelen med det. Men sen självklart som du säger så finns det ju den andra sidan då, att det är bara han som bestämmer.
Det har också kommit kritik kring själva upplägget inför att bolaget nu hamnat på börsen. Det handlar om regler som ändrats så att bolaget på grund av sin storlek bland annat snabbare kan ta sig in i viktiga så kallade börsindex. Och så här index är viktiga, Moa. Varför då?
Även om vi börjar med vad ett index är för någonting, så kan man lite förenklat beskriva det som en spegel av hur det ser ut på en viss marknad. Så tar man till exempel ett index som följer en global marknad, då kommer du få en spegel av hur det ser ut på den globala marknaden. Och det som då är grejen här, det som många kanske missar, det är ju att amerikanska bolag är så totalt dominerande. Många av de index som vi har idag som globala indexfonder följer, där har vi en 75% i vikt mot amerikanska bolag. Och det är ju då det här då som blir hela grejen när ett sånt här jättebolag noteras på den amerikanska börsen och kommer in i de här indexen, att vi då exponeras ännu mer mot en sektor som ju faktiskt många har varnat för att den är övervärderad, att det finns risker för bubblor. Så att det är någonting som man behöver vara medveten om som småsparare, att det är en väldigt tung vikt mot just amerikansk tech i globala indexfonder.
Och det är för att de här globala indexfonderna, de köper aktier enligt de här indexen. Det är så.
Precis.
Det funkar.
Ja, så de speglar då indexen i sin tur.
Under de närmaste veckorna efter att SpaceX satts på börsen så kommer det alltså finnas en mängd av fonder runt om i hela världen som behöver köpa aktier i SpaceX, och det skapas på så sätt också ett stort köptryck i aktien sen.
Många institutioner ställer sig då på köpsidan för att de måste. Och alla de verkar inte så förtjusta i att behöva göra det. Men är man en indexfond så ska man ju spegla börsen, och snart är SpaceX ett väldigt stort börsbolag. Och därmed en angelägenhet för, som vi varit inne på här, väldigt många.
Mm. Och ett av de här börsindexen då förkortas MSCI, och det styr i praktiken vad vanliga svenska globalfonder ska innehålla för aktier, som Moa nämnde här tidigare. Och just sådana här globala fonder är ju populära bland sparare eftersom de anses breda. En av de största fonderna som styrs av det här indexet är statliga Sjunde AP-fonden, den så kallade soffliga fonden, där alla svenskar som inte gjort ett aktivt val får sina premiepensionspengar placerade. Omkring 6 miljoner svenskar har pensionspengar i de här fonderna. Om ungefär 2 veckor kommer den här fonden behöva köpa in sig i SpaceX. Men det är inte säkert. Mikael Lindhök är tillförordnad kommunikationschef på Sjunde AP-fonden.
Vi håller just nu på att göra en hållbarhetsanalys av SpaceX, av bolaget. Och baserat på den analysen så kommer vi ta beslut om den kommer komma in i portföljen eller inte. Om hållbarhetsanalysen inte dömer ut bolaget så kommer det ingå i portföljen.
Och det här är första gången som en sån här granskning görs i förväg. Tidigare gjordes det efter att fonden redan blivit delägare. Det hände till exempel med Tesla som sjunde AP-fonden ägde i flera år och sen till slut uteslöt. Värderingen av bolaget spelar ingen roll. Det de granskar är andra saker i företaget.
Styrning och även huruvida de förhåller sig till normer som bolag styrs av. Mänskliga rättigheter, fackliga rättigheter. Så det är många aspekter som ingår i det här.
Ett annat stort svenskt pensionsbolag, AMF, som ägs av Svenskt Näringsliv och LO, har 4 miljoner kunder. John Hernander är ansvarig för deras placeringar utanför Sverige. Han kan inte säga idag om de överväger att investera i SpaceX, men lyfter fram flera utmaningar med bolaget.
Värderingen är extremt hög och som jag sa, det finns frågetecken kring bolagsstyrningen också som vi också har reagerat på.
Moa, det här väcker då frågor om hur stora fonder och pensionsförvaltare ska göra. Vad tänker du om den här diskussionen som uppkommit?
Men i grund och botten så är ju bolagen fria att fatta de besluten de tycker är de bäst lämpliga för sina pensionssparare. Men det understryker ju också vikten att de som är pensionssparare hos de här bolagen, att man är insatt i hur då ens eget pensionsbolag resonerar. Och är det så att du inte håller med om ett beslut som man landar i, ja, men då finns det ju kanske andra alternativ man behöver söka sig till. Men då är det också viktigt att man kanske inte lämnar sitt pensionsbolag i affekt, utan att man också funderar över vad en flytt skulle innebära för hela ens ekonomi, så att man inte gör ett ogenomtänkt beslut här.
SpaceX är bara början. I veckan lämnade AI-bolaget OpenAI, som står bakom ChatGPT, in en ansökan till den amerikanska finansinspektionen om börsnotering. Och förra veckan gjorde konkurrenten Anthropic samma sak. Även de här AI-bolagen är gigantiska men ännu inte lönsamma, utan intresset bygger istället på den potential som många ser i AI. Johan Söderström är förvaltare av teknikfonder på banken SEB och han är inte helt övertygad.
Företagen går ju med stora förluster än så länge och de behöver bevisa sina affärsmodeller. Det tycker jag inte de har gjort än så länge. De behöver hela tiden nya kapitalinjektioner helt enkelt. Så att det är inte någon mogen verksamhet som sätts på börsen här, även om försäljningen växer väldigt snabbt.
Sven, OpenAI och Anthropic, vi hör att det finns stora förhoppningar här, men vad är det de ska tjäna pengar på?
Alltså det de faktiskt redan tjänar en hel del pengar på är att de bygger egna AI-tjänster då, tränar upp språkmodeller och tillhandahåller dem till konsumenter, företag och myndigheter världen över som nog kan använda dem gratis, kanske med reklam i vissa fall, men också betalar för tillgången då. Och samtidigt då, som vi har hört, så har de väldigt stora omkostnader, för att det kostar väldigt mycket pengar att driva de här AI-modellerna.
Och för en vecka sedan så varnade Anthropic själva för en skenande AI-utvecklingen där AI då kan ta över utvecklingen från oss människor och att det därför behövs mer kontroll. Men en del beskriver ju också själva värderingen av de här bolagen som utom kontroll. För trots alla krig och oro i världen så fortsätter ju börser att slå rekord den senaste tiden, även om det varit en del oro senaste veckan. Och bakom det ligger just stora förhoppningar på de här AI- och techbolagen. Moa, det har ju länge varnats för en AI-bubbla och du har varit inne på det tidigare. Men vad tänker du om den risken?
Alltså, som tillsynsmyndighet så är vi försiktiga i att peka ut enskilda bolag, såklart, eller sektorer där det kan då uppstå bubblor. Men jag tycker ändå att man som småsparare behöver vara medveten om att det finns liksom historiskt vissa saker man kan vara lite extra uppmärksam kring. Och då handlar det ju framförallt där priser drivs av starka berättelser. Det är en snabb teknikutveckling och det är svårvärderade framtidslöften. För det som, om man tittar bakåt, så kan man ju se att det är just den här typen av saker som liksom har legat i botten när vi har fått se bubblor. Då tänker jag ju på bland annat då, IT-bubblan, men också när järnvägen skulle introduceras. Då var det ofta den här typen av drivkrafter som liksom lockade in småsparare. Och åter då tillbaka till det som jag var inne på inledningsvis, att man drabbas av FOMO. Man vill vara med i den senaste utvecklingen. Man tänker att det här kan inte gå fel. Men det är så oerhört viktigt att man går tillbaka till sig själv, att man förstår företaget, att man förstår vad det är man man ger sig in i och också kan värdera de förutsättningar som företaget har framöver att generera en vinst. För det är ju ändå det som driver aktiekurserna på lång sikt.
Sådana här AI-bolag och andra teknikbolag blir då, som vi har sagt, allt mer dominerande också för utvecklingen på börsen. John Henander på AMF beskriver det så här.
Ta det globala indexet som vi följer, vår globalfond, som består av 2500 bolag. Då är det 10 techbolag som står för 60% av den avkastningen så här långt under året. I år så har det visat sig vara en väldigt bra exponering att ha. Men självklart är det så att ju spetsigare exponeringen blir, desto högre blir risken.
Och Mikael Lindhög på Sjunde AP-fonden säger så här.
Över tid så är det väldigt svårt att veta vad som är en bubbla eller inte. När det är dags att hoppa av eller tajma marknaden, som det kallas. Så från tid till annan blir det sådana här koncentrationsrisker som råder nu. Men i långa loppet, på lång sikt, så jämnas de här ut i ett index.
Alla de här tre bolagen kommer ju genom sin storlek nu att bli en del av de index som många globala fonder bygger på. Och många fonder behöver alltså köpa in sig i bolagen framöver. Moa, globala indexfonder med låga avgifter, det har ju många beskrivit som småspararnas bästa val om man sparar på lång sikt och vill ha avkastning. Men när de nu blir allt mer centrerade kring amerikanska techbolag och kanske ännu mer med AI och rymd på väg in, hur ska man se på det då?
En global indexfond är ju ändå fortsatt bättre än att äga för få aktier, vilket vi också ser att många svenskar gör. Men är det så att man känner att man vill diversifiera, alltså bredda risken ännu mer, men då skulle jag ju titta efter andra billiga fonder som har en exponering mot andra marknader.
Mm. Och ni har ju också rekommenderat indexfonder och beskriver det som det passar de flesta sparare. Finns det anledning att se över det med tanke på det vi pratat om, att dominansen blir allt större i USA och teknik?
Nej, det skulle jag inte säga. Det som vi också ser är ju gång efter gång hur generiskt svårt det är att slå ett index över tid. Och jag ser därför få anledningar att betala för något som ju visar sig så svårt att uppnå.
Sven, vi spelar in det här strax in på börsintroduktionen och det kan hända mycket med bolaget framöver och vi ska inte spekulera i hur det kommer gå med aktiekursen. Det har ju varit en väldig hype och stora förhoppningar, men nu blir ju SpaceX ett börsbolag. Hur kommer det påverka bolaget i framtiden?
Insynen i SpaceX ökar. De måste rapportera och visa korten ofta, vilket ju gör att många kommer att granska den här verksamheten och utvärdera den löpande. Samtidigt så har Elon Musk närmast total kontroll här, i alla fall om man jämför med andra, till och med andra techbolag som också har liknande strukturer. Och det gör ju att det här blir en investering för de som tror på Elon Musk, alltså de som vill låta honom hålla på som han gör och hoppas att det går vägen. Så det finns naturligtvis risker i det. Samtidigt så har det ju också gått väldigt bra för Elon Musk i perioder. Vi får väl se hur det går.
Mm. Det här var Ekonomikot Extra. Ni har hört techreporter Sven Karlsson och Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på Finansinspektionen. Jag som producerat det här programmet heter Olof Winblad och tekniker var Fabian Begnert. Hjärtmarkera oss gärna i appen så missar inga avsnitt, och vill du veta mer om det ökade intresset för rymden så har vi ett särskilt avsnitt om det i appen. Hej då!